Mer frihet i den offentliga konsten, den 11 april 2025. I filterbubblan på sociala medier betraktar jag hur hundratals konstnärskollegor löpande lägger ut nyheter om sina verksamheter. Då det har blivit allt svårare att överleva som fri konstnär söker många nu offentliga gestaltningsuppdrag som utlyses av stat, region eller kommun. Det är ett av få sätt för konstnärer att få rimligt betalt för sitt arbete. När jag ser bilderna på resultaten av dessa jobb föreställer de nästan alltid en utskuren plåt på en idrottshallsfasad i mönster vagt fångat från naturen, glätterskulpturer för barn i glada färger eller marknära abstrakta klumpar i sten eller brons i en park placerade i en tydlig formation för att undvika att allmänheten ska snubbla över dem. En längre tid har jag förundrats över hur dessa konstnärer som annars ofta har en intressant praktik kunnat göra så ytterst trista och generiska offentliga verk. Vad är orsaken till att offentlig konst allt för ofta blir så tråkig? Låt oss först reda ut vad offentlig gestaltning är och vad dessa för konstnärer så lukrativa uppdrag har för historia. I början av 1900-talet var inte längre kyrkan, kungahuset eller rika borgare lika stora beställare av konst som under tidigare århundraden. Staten började därför se sig själv som en möjlig uppdragsgivare. Under 1930-talet märks en liknande rörelse i flera europeiska länder och USA. Konstnärerna svalt i sviterna av den ekonomiska depression som följde på den internationella börskraschen 1929 och de behövde jobb. I Sverige var det professorn och chefen för Göteborgs konstmuseum Axel Romdahl som år 1933 förde fram idén om en 1%-regel för konstnärlig utsmyckning vid nybyggen i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Diskussionen ledde till att ecklesiastikministern Arthur Engberg som hade kulturen på sitt bord tillsatte en utredning som stod klar 1936. Statens offentliga utredning vid namn SOU 1936:50 förordade en regel om att 1% av kostnaderna för byggen av nya hus skulle gå till konstnärliga utsmyckningar. Förslaget klubbades av riksdagen år 1937. I direkt anslutning bildades Statens konstråd för att hålla i arbetet. År 1947 fick konstrådet en egen budget för offentliga uppdrag och för inköp av löskonst. Men 1%-regeln är fortfarande idag den finansieringsmodell som gäller i regioner och kommuner i Sverige, även om inte alla följer den. Så blev offentlig konst knuten till nybyggnation och ombyggnation. 1%-regeln är en i grunden god tanke, men det kan vara bra att minnas att systemet alltså inte uppfanns av konstnärerna själva, utan av välvilliga politiker och byråkrater som ville hjälpa oss i arbete. Grunden i hur konst i det offentliga rummet kommer till i Sverige är alltså som beställningsvara. Synen på konst som dekoration som görs på uppdrag rimmar dock inte så bra med hur konstbegreppet har utvecklats sedan 1930-talet. Konst kommer idag till på konstnärens initiativ. Konstnärer utbildas på konsthögskolor inte till att lösa problem åt andra utan till att driva sina egna projekt. Det är det som är fri konst. Men sedan kommer nykläckta konstnärer ut i samhället och har inget sätt att försörja sig då arbetsstipendierna är för låga och för få och de privata köparna av konst är enstaka. Det är då konstnärer börjar söka offentliga gestaltningsuppdrag. Incitamentet är alltså i första hand inte att konstnären i fråga är särskilt inriktad på att arbeta i det offentliga rummet i sin praktik utan att hen behöver pengar. I detta, tänker jag, ligger nyckeln till att det ganska ofta resulterar i urtråkiga verk. Efter att ha betraktat detta fenomen på avstånd i många år och efter att själv för några år sedan har gett mig på en liten offentlig gestaltning så är mitt intryck att de flesta konstnärer inte klarar den här uppgiften jättebra. Det finns absolut vissa som gör det, men det är oftast de som har en praktik inriktad på det offentliga rummet från början. Men vad är det rent konkret som gör att offentlig konst i allmänhet blir så fantasilös? det är såklart alla de praktiska begränsningar som gör att konstnären inte blir särskilt fri. Vissa av dessa begränsningar är helt självklara, som hållbarhet och säkerhet. Ett offentligt verk måste hålla för väder och vind i många år och det får inte utsätta allmänheten för fara genom att någon till exempel kan klättra upp på en skulptur och ramla ner och skada sig. Men allt oftare kommer dessutom krav från uppdragsgivare som vill att konsten ska vara trygghetsskapande, miljövänlig, ta in de boende som medskapare, göra platsen attraktiv för turister och investerare samt förmedla kommunens kärnvärden. Regler, kompromisser och praktiska begränsningar gör det svårt att få ur sig intressant konst. Alla önskemål gör konstnären till en problemlösare. Men, som jag brukar säga, designers löser problem. Konstnärer skapar problem. Mitt intryck är att den här tendensen att göra konstnärer till designers passar bra ihop med ett relativt nytt politikområde kallat gestaltad livsmiljö, som antogs av Sveriges riksdag år 2018. I propositionen stod att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Snart införlivades offentlig konst i begreppet. Bland konstnärer har det dock uttryckts oro för att konsten skulle komma i skymundan och eller underkastas arbetsvillkor som gör den till rena formlösningar. Känslan av att den är där för att lägga till något snitsigt i en redan färdigbyggd miljö kan lätt infinna sig. En kommun som är aktiv på området gestaltad livsmiljö är Jönköping som år 2023 gav ut den lilla boken Strategi för den offentliga konsten i södra Munksjön, Jönköping. Det är positivt att kommunen vill integrera konstnärerna i byggandet av en ny stadsdel ända från början. Det ger konstnärerna mer att säga till om. Men sedan läser jag att, citat, varje projekt ska synliggöra klimatkrisen. Där blev genast den konstnärliga friheten rejält beskuren. Så konstnärerna ska lösa miljöproblemen samtidigt som resten av samhället rasar på med olja, kärnkraft, giftig batteritillverkning och flygtrafik. Kraven på att konsten ska lösa de samhällsproblem som våra politiker skapat genom att stoppa huvudet i sanden vad gäller miljön och rasa på med nedskärningar av den offentliga sektorn, det kan bli stressande för oss konstnärer. Ett för stort ansvar blir lätt paralyserande. Jag läser vidare. Statens konstråds bok Offentlig konst, handbok för statliga beställare från år 2021 inleds med 10 argument för varför offentlig konst är nyttig för samhället. Den ger konkurrenskraft, innovationskraft, tillför nya perspektiv, stärker hälsan, tillför något unikt, gör fler röster hörda, erbjuder en arena för debatt, skapar möten och sammanhang, skapar traditioner och bidrar till demokratin. Allt detta är såklart gott i sig och ofta sant, men jag blir helt matt av denna välvilliga instrumentalisering av tanken på allt som vi konstnärer ska fixa. Konstrådets uppföljare Offentlig konst handbok för kommunala beställare år 2024 inleds med ett citat från Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst. Här håller jag inte med FN om deras definition av konstens uppgift. Allt sedan modernismens början har den fria konsten nämligen inte i första hand varit ett njutningsmedel, utan en kritisk verksamhet som ofta upplevs som störande och därmed en del av yttrandefriheten som behövs i ett demokratiskt samhälle. Detta faktum borde beställare av offentlig konst påminna sig om oftare. Med allt detta sagt, såklart görs det intressanta offentliga konstverk i Sverige. Många konstnärer är också intresserade av att göra konst i det offentliga rummet av demokratiska skäl, inte bara ekonomiska. Vi vill gärna möta en ny publik utanför konsthallar och gallerier. Men fri konst görs på initiativ från konstnärer, inte på uppdrag av någon högre makt som vill maxa livskvalitet eller attraktivitet i ett nybyggt bostadsområde. I de nationella kulturpolitiska målen står att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Det är dock svårt att utmana på beställning och närmast omöjligt att vara obunden och samtidigt extremt styrd. Så hur kan vi öka graden av konstnärlig frihet i den offentliga konsten? Ett sätt är att finansiera fler tillfälliga verk i det offentliga rummet. Det skulle ge en större frihet i uttrycket och medier som till exempel performance och video skulle kunna inkluderas i högre grad. Men framförallt så är mitt förslag följande. Konstnärer själva borde få möjlighet att föreslå det de vill göra i offentligheten till konstkonsulenter och projektledare på såväl kommunal, regional och statlig nivå som medborgarförslag, men för yrkesverksamma konstnärer. Problemet med denna idé är att 1%-regeln låser offentliga gestaltningar till byggprojekt, en finansieringsmodell som alltså dominerat sedan år 1937. Sådana ekonomiska strukturer styr samhället på djupet, men går de att komma runt på något vis? Ett lovande exempel är hur Jönköpings kommun genomfört en smart reform av 1%-regeln. För att få lite mer frihet för konstprojektledarna i alla fall så beslutade kommunen att istället för att låta procenten förbli knuten till varje bygge lägga alla procentpengarna i en pott för att sedan dela ut budgeten efter behov åt de olika projekten. Ett smart steg i rätt riktning som även andra kommuner som Lund till exempel har tagit efter. Enligt min mening är det i alla fall dags för en ny statlig utredning om offentlig konst. En sådan bör separera konsten från arkitektur och formgivning och undersöka hur vi kan ta ytterligare steg mot ökad konstnärlig frihet inom det offentliga konstområdet och ge initiativet åter till konstnärerna.